paniken bredde ut sig inför årets surströmmingpremiär. Burkarna räckte inte till alla. Varför? Frågade jag BD Fisks vd Veronica Appelqvist.
Ja, det som har hänt är ju att redan i fjol så började vi se att vi fick lite strömming. Och de fiskar ju strömmingen då nere i Öviksområdet. När de började fiska nu då i april-maj så fanns det ingen strömming överhuvudtaget. Så att, vi har ju inte fått tag på någon strömming där nerifrån, utan vi har ju fått vänta till våra fiskare har ju fiskat sig uppåt då, upp mot Skellefteå. Där fick de lite grann och sen har de ju då kommit tillbaka hit till Norrbotten. Och i och med att då kommer ju strömmingen så pass sent hit och den är ju så mycket mindre. Så vi har ju inte fått in strömmingen förrän till midsommarveckan. Och då blir det ju lite tajt att hinna få processen färdig också. Det tar ju 8 veckor för oss när den ska sura, som jag så säger, för att hinna få den färdig.
Hur mycket fick ni ihop i år?
Nu har jag inte exakt hur många burkar, men om jag säger att det är kanske 40% av det vi brukar göra i burkantal och i strömming som vi har. Så vi har ju inte heller tyvärr, vi har ju jättestor efterfrågan på saltströmming. Det är ju många äldre framförallt som älskar saltströmming, så att vi har ju, det finns ju inte nästan att hitta i butikerna nu heller, för det, vi har tyvärr inte kunnat göra något.
Kan du ge någon förklaring vad det här beror på?
Ja, det är ju svårt att säga, men det man tror det är ju de här stora trålarna som trålar då i hela Bottenviken, och att eftersom de då tar upp all skräpfisk och sen då flyttar ju sälarna närmare land, och ja, då, om det är då att de äter upp strömmingen och att man har det här storfisket. Det är ju vad vi tror, men det är ju ingen som vet. Veronica Appelqvist, vd på BD Fisk. När jag började jobba här så tyckte jag att de där sälarna var ganska söta. Så jag sa, men gud, de där söta sälarna. Men nu har jag ju sett dem i verkligheten. Jag har aldrig ens kunnat tro hur mycket säl det finns. Och jag förstår ju hur mycket de oreda de ställer till med. Alltså de förstör näten och de, ja, det är ganska skrämmande hur fort de ökar. Så jag tror att våra högre huvuden måste nog se till att det på något sätt att vi får någon bukt med sälstammen.
När man kommer in här så känner man en svag doft av fisk. Den kanske har försvunnit ur din näsa, men jag kunde påtagligt känna det.
Det beror på vad vi gör för dagen. Om vi röker fisk så då känns det mycket väl när du kommer hit. Vi är ju nu här på kontoret, men här bakom så har ju vi då våra produktionslokaler. Och det är ju ganska stora lokaler där vi filerar fisk, vi röker, vi skivar. Vi har ju då kylar och frysar där man då förvarar fisken eller kyler ner den snabbt. Och ja, sen röker vi mycket produkter också. Så att, det är lite blandat det vi håller på med.
Hur mycket fisk är det som passerar här varje år?
Det är ju jättesvårt att säga. Det är ju då våra yrkesfiskares egna fångster. Och sen jobbar vi ju nästan till 70% med norsk lax för att ha jobb hela året. Så att det är ju egentligen norsk lax som är den största produkten som vi jobbar med hela året. Så att man kan köpa skivad rökt lax och gravad i butiken.
Du är ju vd här för BD Fisk. Du kanske först ska förklara vad ni är för något företag.
Ja, så vi är ju då ett företag som ägs av yrkesfiskarna från Haparanda till Piteå. Så vi har 29 delägare och som är då yrkesfiskare. Och jag skulle väl säga att det kanske är 12 av dem som är aktiva på det sättet att de fiskar både strömming, villax och siklöja då. Sen har vi många ägare som kanske bara fiskar antingen lax eller strömming eller siklöja. Och sen har vi också några delägare som kör i egen regi som säljer direkt sina produkter. Så att vi är ju våra yrkesfiskare säljbolag, ska jag säga. Vi ser till att de kan lämna sina fångster till oss och att vi då producerar dem. Vi röker ju gravar och skivar och så säljer då till dagligvaruhandeln och till grossister.
Hur kommer det se ut i framtiden, tror du?
Ja, vi är ju jätteoroliga för fisket framåt. Vi har ju en livsmedelsstrategi att vi ska vara mer självförsörjande i Sverige och hitta egna. Och vi funderar ju vad händer med all fisk som vi kan fiska då i de vatten som finns runt Sverige när det blir så här. Så det är klart, det är en stor oro att det kanske snart inte finns någon svensk fisk.
Vilka reaktioner möts ni av surströmming älskarna?
Ja, de är ju panik och vill lagra burkar och hitta burkar. Och det vi upplever nu, det är ju att jag vet inte om det beror på att det är en bristvara, att det är så många fler som vill äta surströmming. Eller om det är det att det är så många som man har tagit det för givet att det alltid finns surströmming till premiären.
Det finns ju folk som äter surströmming året om också.
Ja, det är ju jättemånga som äter det ett antal gånger per år. Och det är ju roligt, det är ju en tradition. Och det är ju en produkt som man kan äta ofta om man gillar den.
Hur är din egen relation till surströmming?
Jag äter den till surströmmingspremiären, men inte flera gånger per år.
Vi har ju en annan skatt här i Norrbotten och det är ju löjrommen. Och hur ser det ut med den i år då?
Ja, vi är ju precis mitt i fisket av siklöjen. Våra fiskare har ju nu då fiskat i lite drygt 1,5 vecka. Och första dagarna så var det ganska bra med siklöja. Sen beror det ju mycket på hur det blåser och vad det är för väder. Så att sen har det varit dåligt några dagar. Men de har ju ännu lite tid på sig att fiska. Så vi tror väl att fisket håller på ännu den här veckan och kanske en vecka till. De får ju fiska 800 ton. Och i fjol var det 450 ton, så att det är ju lite mer fisk i år då. Så att vi hoppas att tillgången ska bli lite bättre än vad den var i fjol.
Kommer det påverka priset av vårt guld?
Det är ju väl både efterfrågan och tillgång som styr, så att det är lite svårt att säga vad priset och hur det kommer att bli. En del säger ju att den blir billigare och en del, vi tror att det kommer att vara ungefär lika som i fjol.
Och jag minns ju då för 20 år sedan, jag var ju då ensamstående trebarnsmamma, men jag kunde ändå gå på Konsum eller Domus, smedjan där, och köpa löjrom hos fiskförsäljaren där till 300 kronor specialpris. Och nu, vad är priset i år tror du?
Ja, om du säger 300 kronor så är det kanske 3000 i år då som du får betala. Och kanske mer därtill också. Det är ju svårt för oss att säga vad butiken eller grossisten, vad de tar ut för pris av kunden. De har ju lite andra kostnader med lokaler och sådana. Så att vad de då har för utpris, det är jättesvårt för oss att säga. Och jag kan tro att det kan variera ganska mycket också var som man bor i landet. Vi här i Norrbotten är ju jättebortskämda med löjrom och att kunna köpa den ändå till relativt bra pris.
Men hur har det kunnat bli en sån enorm prisökning? Finns det någon förklaring till det?
Ja, det har ju med att det finns inte tillgång på siklöja och att våra fiskare inte får fiska upp hur mycket som helst heller, utan det är ju lagar som styr hur mycket de får fiska. Och då blir det ju att som i fjol då när de fick fiska så lite, då är det ju så lite på marknaden, så att, och då är det klart, då blir ju det precis som med surströmmingen, det blir attraktivare och då blir det dyrare. Och egentligen om man säger som nu då med surströmmingen, den hade ju kunnat bli fruktansvärt dyr om alltså vi hade tagit ut efter efterfrågan priset, men vi tycker ju ändå att den har blivit dyr för att burkarna till exempel har ju blivit jättedyra. Så att det gör ju bara att surströmmingen har blivit dyr i sig.
Alltså själva förpackningen pratar du om nu?
Ja, det har ju det här med hållbarhet att göra och nu det som har hänt efter pandemin. Så att förpackningar har ju blivit fruktansvärt dyrt. Och det är ju samma, frakterna gör ju mycket också om man ska frakta det. Så att det är ju, alltså en aluminiumburk har ju gått upp, ja, om det är 150%.
Hur har du hamnat i den här branschen? Blir man lite nyfiken?
Ja, hur jag hamnade här. Jag har jobbat med mat hela livet. Jag började vara ansvarig för matsalarna i LKAB i Gällivare och Malmberget och Bolidens restaurang. Och där jobbade jag i 10 år. Och sen har jag jobbat på en grossist som heter Svensk Cater. Och där var jag i 17 år och då var jag ansvarig både för Gällivare och Luleå. Och sen bestämde man sig för att lägga ner kontoret i Gällivare och jag kom ju därifrån. Och jag kände att jag inte tyckte riktigt lika som företaget, så jag bestämde mig för att sluta. Och då dök det här tillfället upp. Det var en kille som jobbade här som skulle sluta som kontaktade mig om att det skulle komma ut det här jobbet. Och ja, jag tänkte jag testar väl.
Det är ett roligt jobb. Du ser väldigt glad ut.
Det är ett roligt jobb. Det är ganska varierande. Det är ju allt från produktion till personal till sälj. Så det är många olika delar.
En kuggfråga då. Hur mycket fisk äter du själv?
Jag försöker äta fisk i alla fall nästan 2 gånger i veckan. Ibland kan det bli flera dagar i veckan. Eftersom ofta så har vi ju kanske en laxsmörgås till frukost eller på morgonfikat här. Men annars så lagar jag ofta fisk åtminstone 2 gånger i veckan.
Favoritfisk?
Min favoritfisk, det är abborre. Gärna från Kvarnträsket. Där finns det fina abborrar.
Så du är ute och fiskar själv också?
Ja, jag gillar att mäta. Jag gillar att mäta på sommaren och på vintern är jag jättemycket uppe i fjällen och pimplar röding.
Men du, lite politik då. Vad säger fiskarna i Norrbotten om de här kvoterna och sälarna och allting?
Jag tror att de har det ganska jobbigt. De får ägna mycket av sin tid till administrativa saker. Fångsterna ska rapporteras och det är ju en ganska äldre fiskarkår. Det är ju inte så många yngre som jobbar med fisk och det verkar vara svårt att få yngre att ta över eftersom det är ganska mycket pålagor. Alltså det är ju ett praktiskt yrke men det kräver så mycket teoretiska kunskaper så att jag tror att de tycker att det är tråkigt att det har blivit så här.